Och vi går då in på den andra lektionen i ämnet Gamla testamentets kanon. Vi strök under igår att den uppteckning som Mose gjorde på Guds befallning, det blev då den lärobok som folket noga skulle hålla sig till, lära sig noggrant och inte avvika ifrån. Och vi hörde i textläsningen i dagens morgonbön, Josua 23, hur detta inskärpes också av Josua. Vik inte av vare sig till höger eller till vänster. Vi påminde också igår att lagen ges inte till människor som är främmande för Herren som en väg till att vinna gemenskap med Gud. Utan lagen ges här till folket som står i gemenskap med Gud och som har fått se och höra om Guds godhet, som genom Guds godhet och barmhärtighet har förts till en förtröstan på frälsningens Gud. Till dessa ges lagen för att det ska bli kvar i sanningen, för att det ska förbliva i ordet, för att de inte ska föra sig från denna lycka och salighet till olycka. Lagen är alltså inte en väg till salighet för människorna efter syndafallet. Människan kan inte hålla lagen och med egen kraft arbeta sig fram till gemenskap med Gud. Gemenskapen med Gud måste ges och upptändas av den gode, nådige Guden. Och så är denne gode Gud mycket mån om att man ska bli bevarad i tron. Lämna därför inte mig. Lämna aldrig mitt ord. Gå inte till det folk som ännu är kvar hos er. Jämte er, säger Josua. Ha inte gemenskap med dem. Befrynda er inte med dem. Låt ingen som är främmande för mitt ord undervisa er och därmed förföra er. Så är alltså det bokrullar som Mose tecknade ner eller lät teckna ner själva grundvalen, grundstommen i den bibliska kanon. Och nu ska vi idag se lite grann vidare hur denna grundstomme, dessa bokrullar som kallas för Mose lagbok eller Mose lärobok, hur det är måttstocken efter vilket allt prövas och bedömes i det följande. Vi slutade, tror jag, igår med att nå fram till domartiden. Tiden mellan cirka 1375 och 1050 före Kristus. Det är alltså ganska långt innan ni här i Norge hade vaknat upp och börjat att bedja och sjunga. Ja, då hade man redan en skriven kanon, en helig skrift i bokform. Och vi nämnde att folket efter Josuas död och efter det äldste stöd, Josuas närmaste medarbetare, avföll gång på gång. Men att Gud inte straffade folket definitivt med en gång. Han tuktar dem, han straffar dem, men han kommer återigen till dem i sin nåd för att visa vilken god och långmodig och barmhärtig Gud han är. Han uppväcker den ene domaren efter den andra. Och ni kanske minns hur Gud vill lära folket att endast förtrösta på Herren, att förlita sig på honom och inte på sig själva, på sin egen styrka. När folket är någorlunda välrustat mot till exempel midjaniterna, så ordnar Gud det så att det bara blir en liten grupp människor kvar, så att ingen kan tro, att det är människans styrka som är räddningen. Och så visar Gud genom att rädda folket, fastän man är i en försvinnande minoritet, att det är han som är frälsaren. Det är han som är folkets räddning. Och så uppväcks tron hos folket genom dessa under, genom framträdandet, uppenbarandet av Guds godhet. Men synden finns där, och så snart folket återigen ser bort ifrån Guds godhet och nåd och ser på andra ting, så tappar man tron. Tron blir svag, eller tron försvinner. Det enda så länge man ser Guds godhet och barmhärtighet och nåd som tron får näring och blir kvar. Och så när folket ser bort ifrån Guds godhet, så blir man svag och man förlorar tron och man hamnar i ohörsamhet. Och det är det som domartiden handlar om. Den sista store domaren som levde samtidigt med Simson, det var ju Samuel. Och Samuel var ju, kan man säga, ganska lik Martin Luther. En reformator i Israel. Och han försöker genom en trogen predikan och mycket undervisning föra folket tillbaka till tron. Han upprättar också, ska man säga, kallade bibelskolor, där det ges grundlig undervisning i ordet. Och så får då så småningom här Israel en konung. Man ville ha en konung precis som andra folk. Och den första kungen man får, det är ju Saul. Och då befinner vi oss på 1000-talet. Han kommer att regera ungefär 1050 till 1010 före Kristus. Men vi vet att det slutade olyckligt. Saul förverkade sitt konungadöme. Han fick inte fortsätta som konung. Varför då? Jo, det står uttryckligen genom att han inte lydde Mose lag. Han gav inte akt på den bokrulle som han hade fått. Ni minns ju att konungen skulle ha en avskrift av läroboken och dagligen studera den och regera i enlighet med Guds ord. Samuel hade framhållit detta för Saul. Och Samuel hade också förmanat Saul. Och ni kanske minns hur Saul förbröt sig, i synnerhet när han skulle låta lagens dom drabba Agag. Och här har vi ett sånt där exempel när man ibland vill spela ut kärleken mot Gud. Vilket ju är dårskap. Hur kan man spela ut kärleken mot kärleken med stort K, alltså Gud själv? Men så vill man ju ibland göra i sin dårskap. Om man kunde tycka att Saul var ju en riktigt god kristen och riktigt kärleksfull när han skonade Agag och när han inte lämnade allt byte till spillo så som Gud hade befallt i sitt ord. Han handlade efter sin egen bedömning istället för efter Guds ords bedömning. Och det blev hans stora olycka. Och så ska vi nu fortsätta och se hur olyckan kommer över konungar och folk. Just därför att man lämnar kanon. Att man lämnar Guds ord. Samuel smörjer en annan person till kung redan innan Saul har slutat att regera. En ung herdepojke som ingen riktigt räknade med. Återigen för att visa att Gud inte är beroende av det som mänskligt sett är störst och bäst. Och så blir då David konung. och han blir i många stycken en förebild för alla troende efter honom. Även om David föll i synd. Han blev en förebild på det sättet att han ångrade sin synd. Han insåg sin synd och han vände tillbaka till Guds nåd även när han svårt hade förbrutit sig. Och David får sedan stå som huvudmannen för alla kungarna i Israel i all evighet. Vår konung Jesus Kristus, han är ju Davids son. Och så fullbordas löftet till David att han skulle få en son som skulle sitta på tronen och regera till evig tid. Och som också skulle skaffa fram en frid som skulle sträcka sig inte bara över hela Palestina utan över hela jorden. En frid som räcker för alla folk, var de än finns på hela jorden. Och David, han förmanar då sin son Salomo att också han ska lyda Mose lag. Och jag kan citera ur första Konungaboken 2:3. Håll vad Herren din Gud bjuder dig hålla, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och rätter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Vi säger alltså att den bibelkritiska uppfattningen att det inte fanns någon Mose lag så här tidigt är ett påhitt som inte stämmer med texterna. Mose lag är för handen allt ifrån Mose död. Rätta dig efter dessa bud, rätter och vittnesbörd så som det är skrivet i Mose lag. På det att du må ha framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig. Detta säger nu den åldrande David också mot bakgrund av sina misstag och sina förbrytelser. Han ger denna goda förmaning till sin son. Och David prisas ju i den heliga skrift upprepade gånger för att han höll lagen. Det står i första Konungaboken 3:14. Och om du, säger Gud till Salomo, om du vandrar på mina vägar så att du håller mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, så som din fader David gjorde, då ska jag låta dig länge leva. Och i första Konungaboken 9:4 till Salomo återigen. Om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade. Så som din fader David vandrade. Med ostraffligt hjärta och i redlighet. Så att du gör allt vad jag bjudit dig och håller mina stadgar och rätter och så vidare. Nu kan ju någon undra, hur kan den helige ande låta sina profeter nedteckna dessa ord så som din fader David gjorde? David höll väl inte lagen? Och då vill jag försöka klara ut ett missförstånd. Många tror att när man brukar ordet att den personen höll lagen, att det betyder han överträdde aldrig lagen. Hos honom fanns ingen synd. Han var fullkomlig i tankar, ord och gärningar. Nej, i den meningen finns det endast en av kvinna född som har hållit lagen, nämligen Davids son Jesus av Nazaret, Jesus Kristus. Men Bibeln använder uttrycket hålla lagen också om de som, fastän de syndar, inte avfaller. inte förblir i sin synd utan vänder tillbaka till Guds nåd. De tar vara på lagen. Och då ska vi alltså komma ihåg det vi sa flera gånger igår, att uttrycket lagen i detta sammanhang betyder ju Guds ord. All Guds undervisning som inte bara innehåller bud och förbud utan också löften om nåd, löften om förlåtelse. I lagen i denna mening, det vill säga i Guds ords undervisning, finns ju hela tiden ord om jag vill förlåta dig, kom till mig så ska jag hjälpa dig, jag ska förlåta dig, jag ska lyfta upp dig, jag ska bära dig, jag ska trösta dig. Att hålla lagen betyder alltså att ta fasta inte bara på kraven, bud och förbud, utan också tro och hålla Gud för sannfärdig när han lovar oss förlåtelse, när han lovar oss liv för sin egen skull, för sitt namns skull och inte på grund av våra gärningar, goda eller onda. Och så höll, i den meningen höll förvisso David lagen. Så kan vi gå vidare när Salomo, som regerade ungefär 970-930, hade dött. Så kom ju riket att delas, vilket blev till stor förargelse och till mycken synd. Men detta därför att Salomo så småningom mer och mer mot slutet av sitt liv blev förförd och förledd av främmande gudsdyrkare som han i mängd hade vid sitt hov. Till Jerobeam, som får ta över de 10 nordliga stammarna, sägs det: dock skall jag icke taga ifrån honom själv det samlade riket, utan jag vill låta honom förbliva förste så länge han lever för min tjänare Davids skull, som jag utvalde därför att han höll mina bud och stadgar. Och du, Jerobeam, om du nu hörsammar allt vad jag bjuder dig och vandrar på mina vägar och gör vad rätt är i mina ögon, så att du håller mina stadgar och bud så som min tjänare David gjorde, så skall jag vara med dig och bygga åt dig ett hus som blir beståndande, så som jag byggde ett hus åt David, och jag skall giva Israel åt dig. Första Konungaboken 11:34-38. Alltså för Davids skull så tar inte Gud ifrån Davids sonson Rehabiam hela riket, utan Rehabiam får behålla Juda i söder. Och så lovar Gud att åt Jerobeam, som får ta hand om de 10 stammarna, ge ett rike som verkligen ska bli beståndande om han förblir i ordet. Nu vet vi att Jerobeam förblev inte i Guds ord. Tvärtom, så snart han såg det stora han hade fått, så började han att förlita sig på sig själv och inte på Gud som var så god. Och han införde en gudsdyrkan i Betel i söder och i Dan i norr, som var helt främmande för Gud och hans ord. Han ställde upp en tjurkalv i söder och en i norr och införde så en främmande gudsdyrkan. Och då kanske ni tänker, ja, nå, hur kunde han göra något så fruktansvärt och någonting som i så hög grad stred mot Guds ord? Ja, då bör vi veta att Jerobeam menade inte att han införde en främmande gudstyrka. Jerobeam menade att det här tvärtom skulle vara en riktigt bra och rätt gudstyrka. Jerobeam menade inte att han började att dyrka andra gudar, utan han menade att tjurkalven i Betel respektive i Dan var en bild för den herre som hade fört folket ut ur Egypten. Här är din gud, Israel. Här är den gud som har fört dig ut ur Egypten. Alltså på samma sätt som Aaron lät upprätta en kalv redan vid Sinai. Och så är det ju alltjämt i vår tid när man upprättar sitt Betel och sitt Dan. Man menar att det är någonting som Gud vill ha och som är i enlighet med hans vilja, fastän det är främmande för hans ord. Och därför ser vi också hur viktigt det är att lära känna allt Guds ord, eller som aposteln säger, allt Guds råd. Om man inte själv eller ibland sig har lärare och ledare som styrs av och brukar allt Guds råd, allt Guds ord, så kan man bli blind för vissa sanningar och fara vilse så som Jerobeam. Och detta blev nu ytterst ödesdigert, och gång på gång upprepas det i texterna att efterträdarna till Jerobeam fortsatte i de styggelser som Jerobeam hade infört. Salomos handlande i enlighet med Mose lag när han inrättar gudstjänsten vid det nybyggda templet noteras särskilt i texterna. Det står att Salomo offrade var dag det för den dagen bestämda offren efter eller i enlighet med Mose bud. Bibelkritiken brukar hävda att Moseböckernas bestämmelser om hur man skulle offra, det är en produkt av en så kallad prästskrift som har sammanställts långt, långt efter Mose och långt, långt efter Salomos tid. Men så förhåller det sig inte. Och när Salomo välsignar folket vid invigningen av templet, då heter det: lovad vare Herren som har givit sitt folk Israel ro, alldeles så som han har sagt. Alls inte har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose. Och detta är ett uttryck för trons människa. Varje troende människa kan säga: Gud har givit allt vad han har lovat. Han har inte svikit något enda löfte. Det är alltid ett uttryck för den rätta trosbekännelsen att prisa Gud för att han håller vad han har lovat. Ni minns hur dagens morgonbön, hur Josua framhöll detta i Josua 23. Intet har uteblivit av allt det som Herren har lovat. Allt har han gjort. Allt vad han har lovat angående er, det har allt gått i fullbordan för er. Intet därav har uteblivit. Josua 23:14. Och detsamma säger herr Salomo när han inviger templet. Intet har uteblivit av allt det goda som han lovade genom sin tjänare Mose. Och så ber han om att Herren ska böja våra hjärtan till sig, så att vi alltid vandrar på hans vägar och håller hans bud och stadgar och rätter, dem som han har givit våra fäder. Man har alltså nedtecknade stadgar och rätter, och det ord som vi översätter med rätt präster kunde man säga betyder Herrens domar, Herrens bedömningar, Herrens domsutslag, Herrens mishpatim. Det vill säga vi rättar oss inte efter vår bedömning, vårt förnuft, utan Herrens utslag, Herrens domar, Herrens bedömningar. Och det har vi ibland oss sedan länge. Det gav Gud åt oss redan när han gav det till våra fäder. Och Salomo fortsätter detta i första Konungabokens 8:e kapitel. Jag citerar ur verserna 56, 57, 58 och 61. Och i vers 61 så fortsätter Salomo: och må edra hjärtan vara hängivna åt Herren vår Gud, så att ni allt jämt vandrar efter hans stadgar och håller hans bud så som ni nu gör. Må ni förbli i denna tro. Det är det Salomo säger. Men vi har redan sagt att Salomo själv kom att avfalla, och sedan den ene efterträdaren efter den andra. Jerobeam, som fick ta över de 10 stammarna, han blir fördömd av Gud genom profeten Ahia för att han var olydig mot Herrens bud. Det läser man i första Konungaboken 14, 7-16. Och här kan jag nu inte nämna alla kungar som följer, men några stycken. I Juda, i det sydliga riket, där kom så småningom i slutet av 900-talet, 910-869, en konung att framträda, en Davids son som heter Asa. Och han försökte på nytt att föra folket tillbaka till ordet. Han befallde folket att läsa och studera läroboken, Mose lagbok, lagen, andra krönikeboken 14:4. Och Josafat, som kom efter honom cirka på 800-talet, han sände ut en deputation som skulle resa genom alla städer i Juda för att lära folket Guds ord, för att lära folket lagen. Andra krönikeboken 17:7-9. Jag nämner de här bibelställena ifall någon senare lyssnar på kassett och sen stannar kassetten och slår upp ställena, för nu hinner ni knappast slå upp det. Senare på 800-talet så får vi en konung som heter Joas, och vi ska tala om honom lite längre fram. Vi kan gå ner till 700-talet. Där får vi en konung i Juda som heter Amasja. Han gjorde många synder, men det heter också om honom att han handlade enligt Mose lag, att han var ivrig för att Mose undervisning skulle iakttas. Andra Konungaboken 14:6, andra Krönikeboken 25:4. Och senare på 700-talet, samtidigt som Nordriket går under, Samaria faller, så har vi en kung i Juda som heter Hiskia. Och han genomförde en reformation, kan vi säga, för att folket återigen skulle besinna sig på vad Herren hade sagt. Han höll det bud som Herren hade befallt Mose, läser vi i andra Konungaboken 18:6, andra Krönikeboken 30, vers 16. Går vi sedan till 600-talet, så har vi under dess första hälft, när nu endast judarike finns kvar, konung Manasse, som med grova synder överträdde Mose lag och fördömdes av profeterna. Andra Konungaboken 21, vers 2-16. Observera särskilt vers 8. Så sista delen av 600-talet får vi återigen en god konung. Han är mycket ung när han tillträder, Josia, 640-609. Och han genomför en reformation igen. Han binder folket i ett högtidligt förbund att lyda Mose lag. Andra Konungaboken 23 och Andra Krönikeboken 34. Men i stort så framhärdar folket trots all undervisning och trots alla förmaningar i otro och i synd. Och till slut måste den dom som Gud har hotat med ska komma också över Juda. Den måste komma. Och den nämnde vi igår när babylonierna kommer och de flesta deporteras. Och så småningom så bränns templet och staden Jerusalem ned 587 eller 86. Och så förs judarna i fångenskap. De flesta. Och då betonas det av profeterna att detta skedde därför att man övergav Herrens ord. Och när senare folket vänder tillbaka, då hänvisas återigen till Guds ords auktoritet, till Mose lags auktoritet. Och Esra och Nehemja på 400-talet försöker få folket att vara troget Guds ord i alla stycken. Och många har väl läst de här gripande skildringarna i Nehemja 8 till och med 10 framförallt. Hur man läser och återläser ur Mose lärobok. Och man undrar hur folket orkade med så långa föredrag. Och till och med längre än de bibliken brukar ha. Vi sa igår att ett original, en prototyp för alla avskrifter av Mose lag, den skulle ligga inne i det allra heligaste vid sidan av arken. Och utan tvivel så överfördes denna prototyp från tabernaklet till Salomos tempel när templet hade byggts cirka 966 före Kristus. Och lägg märke till att lagboken lades inte i arken. Så det är alltså inget bevis emot denna sanning när det sägs på andra ställen att det bara var de två stentavlorna som låg i arken. Utan det står uttryckligen missad. Det betyder vid sidan av arken. Och att man hade denna prototyp i templet. Någonstans i det allra heligaste, eller var man nu la den, eller om man ordnade med ett särskilt litet rum i själva muren. Det framgår också av vad som står i Andra Konungaboken 22, vers 8. När man på Josias tid i slutet av 600-talet, eller cirka 622, vandrade på vägar som stred mot Guds ord, så hände det märkliga att överste prästen Hilkia sa till sekreteraren Safan: jag har funnit lagboken i Herrens hus. Det verkar nästan som om prototypen eller lagboken hade blivit bortglömd. Att man kanske i samband med någon reparation hade murat in den i muren så att man hade helt glömt bort den. Och folket hade också lämnat de olika kopiorna obeaktade och vandrade efter sina egna tankar i sina hjärtans hårdhet. Och så händer då det märkliga att en dag så hittar överste prästen Hilkia lagboken i Herrens hus. Nu säger bibelkritiken att här har vi förmodligen ett förstadium till Moseböckerna. Kanske femte Mosebok eller en del av femte Mosebok. Men den uppfattningen strider mot vad texten själv säger. Enligt texten själv så identifieras denna lagbok uttryckligen med Mose lag, alltså hela den lagbok som vi har talat om här hela tiden. Det är fem Moseböckerna. Det ser vi av andra Konungaboken 23, vers 24 och 25. Vi sa också igår att med all sannolikhet förstördes denna lagbok, den som fanns i templet, när templet brändes av Nebukadnessars tjänare Nebuzaradan 587 eller 86. Det står i andra Konungaboken 25:9: denne brände upp Herrens hus och konungahuset. Ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld. Men detta innebar då inte att Guds ord var utrotat. Åtskilliga kopior av denna lagrulle måste ha existerat. Varje kung var ju ålagd att ha en kopia för eget bruk. Det heter ju: och när han har blivit uppsatt på sin konungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och taga en avskrift därav åt sig i en bok. Det var ju föreskrivet redan i femte Mosebok 17, vers 18. Och det är konungar i Juda som prisas för att de iakttog lagen. De måste ju ha haft lagen, en kopia av lagen, för att hela tiden hämta kunskap ur Guds lag, ur Guds ord. Och det sägs uttryckligen att överste prästen Jojada vid konung Joas kröning gav åt honom kronan och vittnesbördet. Andra Konungaboken 11:12. Ni kanske minns hur det här gick till. Det var ju så att Atalja hade låtit döda alla arvingarna. Atalja, som var drottningen, när hennes man hade stupat så tog hon själv makten. Och för att inga skulle kunna komma och säga: du har inte rätt att ha makten, utan här har vi arvingen, så lät hon döda alla arvingarna. Hon var ju dotter till Ahab och Isebel. Och hon hade då fört in i Juda den fenisiska gudstyrkan som hade kommit via Isebels pappa som var i Fenicien. Och så infördes Baalstyrkan bland annat också i Juda. Men folket och framförallt den fromme överste prästen Jojada kunde inte nöja sig med detta. Och nu var det så att en liten arvinge hade räddats undan. Och när denne lilla arvinge Joas är 7 år gammal, då skrider man till verket. Då kröner man denne lille pojke till kung. Och man ställer honom, vill jag minnas, vid en av pelarna framför templet. Och man ger åt honom de båda tecken som markerar att här är den rätte kungen. Och vad var det? Det var kronan och det var vittnesbördet. Kronan och Moseböckerna. Vittnesbördet, med det menas lagen som ett auktoritativt vittnesbörd om Guds vilja. Och vi sa det redan igår att termen vittnesbördet brukas om Guds lag. Se till exempel Saltaren 19, vers 8, 78, vers 5. Eller första Konungaboken 2, 3 och andra Konungaboken 23, vers 3. När man överlämnar kronan och lagrullen, så var det formella överlämnandet till konungen av hans konungadömet. Och då skedde ett sånt här formellt överlämnande av
hela Mose lärobok. Och den skulle nu vägleda denne pojke i hans regerande. Nu sätts han under förmyndare så att den fromme Jojada får sköta om undervisningen och också bistå i regerandet. Atalja hör ju jublet, hon kommer ju utspringande så småningom och hon blir då nedstucken. Men när sen översteprästen Jojada dör så kommer faktiskt denne Joas att avfalla och inte längre fråga efter lagen, efter Guds ord. Ja, så här kunde vi fortsätta och visa att det lite överallt i Gamla testamentet finns hänvisningar till Mose lag. Det visar att Mose lag är en auktoritativ, helig, kanonisk skrift från början. Det är inte så att denna bokrulle så småningom upphöjs till auktoritet, utan så snart Mose och Josua har fullgjort sitt uppdrag att nedteckna och sammanställa Guds ords undervisning i Moseböckerna, så är det detta som gäller och som man ska rätta sig efter. Och beundran för denna bokrulle framkommer också på andra ställen, hos profeterna och i psalmerna. Se till exempel den 19:e psalmen, vers 8-12, eller den 40:e psalmen, vers 8 och 9. Och jag tror att vi kan sluta med att citera de ställena, så ska vi sedan i nästa lektion i det här ämnet tala om profeterna, Gamla testamentets övriga böcker. Hur kom dessa skrifter att betraktas som kanoniska? Ska vi läsa till slut Saltaren 19, vers 8-12 och 40, vers 8-9. Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen. Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. Här ser ni att Herrens lag och Herrens vittnesbörd är samma sak. Och med Herrens lag menas då Herrens undervisning, Herrens lära. Herrens befallningar är rätta och giva glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart och upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren och består evinnerligen. Herrens bedömningar är och sanning, allesammans rättfärdiga. Det är och dyrbarare än guld, ja, en fint guld i mängd. Det är och sötare än honung, ja, en renaste honung. Av dem hämtar också din tjänare varning. Den som håller dem har stor lön. Och i Saltaren 40, vers 8 och 9. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust. Och din lag är i mitt hjärta. Det är ju ett par verser som det tål att begrunda. Och som har ett mycket djupt och profetiskt innehåll. Se, jag kommer. I bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Och när Kristus kommer så gör han just det som var skrivet i bokrullen. Jag har inte kommit för att göra någonting annat. Och för att förgöra och upphäva bokrullen. Jag har kommit för att göra det som står i bokrullen, det som är sagt att jag ska göra, och för att fullborda löftena. Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Amen.